Vi har kommit överens om att jag ska börja prata idag, prata in oss i det här avsnittet. Och jag brukar alltid, jag menar det finns alltid någonting att säga och köra igång. Men just idag så blev det väldigt, väldigt svart. Det var helt tomt. Och jag tänker att det beror på att det vi ska prata om är lite svårt. Att det kommer att komma så nära, jag kommer att känna mig ganska hudlös, tror jag.
Mm.
För vi ska prata om sårbarhet.
Ja.
För det händer grejer hos både dig och hos mig just nu, så det här är ett väldigt aktuellt tema. Sårbarhet, skyddslöshet.
Ja, jag tänker att det är väl någonting som alla kämpar som djur för att slippa ifrån. Och det är därför vi skapar de här olika skydden. För att slippa känna oss sårbara kanske. Nakna.
Ja, det är ett ord liksom som fångar den här rädslan vi känner. Alltså, det handlar verkligen om överlevnad.
Mm.
Inte de facto sådär. Det är inte så att man kommer att dö om man är sårbar. På det sättet
känns
som
så.
Vi är rädda. Men det känns så, ja. Mm. Det är en påtaglig rädsla. Så det känns som att jag kommer att gå under om jag lägger ner min gard nu.
Men är inte det lite så här symptomatiskt med det? Det tror vi har nämnt det förut också. Att folk, det sista folk vill göra, liksom, de dör hellre än håller tal offentligt. Liksom. Ja. Det är också en sån här sak, då känner man sig väldigt sårbar. Och stå upp inför en massa människor och så ska man försöka säga någonting som får alla att känna något.
För jag tror ju att det handlar om, vi brukar ju prata om egot och personan och skuggan. Och sårbarhet, det tror jag, det känner vi när det kommer till att lägga ner den här masken.
Mm.
Hur den nu ser ut i vårat sammanhang. Och det tror inte jag att vi alltid har koll på vad som är masken. Utan vi kan verkligen tro att vi är på det viset.
Mm.
Att vi är vår överlevnadsmekanism. Det är min personlighet liksom.
Mm.
Det är min person. Men jag tror inte, det är inte den jag är.
Nej, delvis är det väl så. Jag tänker, som vi har pratat om förut, det här med att man under uppväxten och ungdomen och delar av livet skapar de här skydden för att man behöver skapa dem. Och när man sen börjar se att de här skydden kanske stänger in och är i vägen istället. Då börjar man göra upp med dem och göra sig fri från dem kanske. Och, men att det samtidigt är så att då har man ju kanske införlivat en massa värdefulla egenskaper av de här skydden också. Som det finns en autentisk version av. Men man har inte använt dem autentiskt utan för att liksom vinna fördelar.
Precis. Och jag tror också att det finns vi brukar ju prata om löken. Att det finns skal att dra av.
Just
och så kommer man till nästa, så kommer man till nästa. Och någon gång kommer man komma till ett som är väldigt jobbigt.
Ja.
Som sitter långt inne. Och jag kanske inte är inne i mitten av den här löken just nu. Men det är verkligen en del av mig själv som har exponerats på senaste tiden. Som är jättejobbig.
Mm.
Och jag vet inte. Alltså jag kan ju bara börja berätta om var jag är någonstans. Jag har sagt flera gånger att jag är på en arbetsplats där situationen är svår. Eller rättare sagt hopplös skulle man kunna säga. Det är ett uppdrag som man kan inte slutföra uppdraget. Det är omöjligt och det är inte bara jag som tycker det. Utan det är verkligen på högsta nivå så har man den inblicken. Så att jag har all möjlighet i hela världen och rycka på axlarna och säga ja men det här jobbet är omöjligt. Och lik förbannat så har jag sakta men säkert malts ner, sovit jättedåligt under en lång tid, fått svårare och svårare att prata med kunderna i telefon, att att genomföra arbetsuppgifterna. För att det är... vi är inte digitaliserade, så man sitter och gör väldigt mycket manuellt. Och man har kanske 10 fönster uppe på samma gång. Och man måste hoppa mellan de där fönstren och klippa in information. Och till slut så känner jag, alltså jag funkar inte. På eftermiddagarna så funkar inte min hjärna längre. Och jag har blivit mer och mer förtvivlad över att jag inte funkar. Och jag har försökt att få det att funka på jobbet. Jag har pratat, jag har varit väldigt öppen med chefen och försökt få andra arbetsuppgifter för att liksom kunna återhämta mig. Och så jag har kommit tillbaka igen när jag tyckte att nu mår jag lite bättre. Och så har, och till slut så gick det inte längre.
Nej.
Det tog verkligen tvärstopp, eller rättare sagt, det var väl inte jag som insåg det heller, utan det var ju folk som jag träffade för att prata om liksom, ja, men hur ska jag klara av det här? Nej, du ska inte klara av det här, du ska gå hem. Du ska gå hem och sova nu.
Precis.
Och det där är det, ja, och jag hör ju i huvudet att det låter helt rimligt, men samtidigt så är det inte jag. För sånt gör inte jag.
Nej.
Jag går inte hem. Jag biter ihop. Så det aktiverar så himla mycket som finns inombords. Att liksom ens skicka iväg ett läkarintyg till min chef. Och där det står en massa saker som... Alltså det är svårt.
Påminner det någonting om, kan du hämta stöd i när du bytte, eller när du liksom ändrade din arbetssituation senast då, när det var, jag brukar säga släppa kassarna, jag vet att det var inte du som släppte kassarna.
Nej, när jag sa upp mig, nej men jag sa ju upp mig då, jag tog ju kontroll själv.
Just det. Nu är det mer att du gör som andra säger åt dig att göra.
Ja, och de är hur vänliga och fina som helst. Jag har verkligen träffat fantastiska människor. Och jag har så svårt att ta emot deras vänlighet.
Ja.
Det är till och med... Jag kan inte se dem i ögonen. Och det var så jätteläskigt att se att det stod till och med i läkarintyget.
Oj.
Och den kvinnan var så himla snäll och fin. Liksom jag kände mig helt... Ja... Jag visste inte hur jag skulle ta emot den här välviljan som hon uttryckte. Och förmodligen var det därför jag kunde inte möta hennes ögon. Och det trodde inte jag syntes, men det syntes.
De vet väl vad de håller på med, det är ju det.
Ja, fast mitt försvar som går igång då i de här situationerna. Både när jag har träffat först en psykolog då som bedömde att nej, vi ska inte prata med varandra mer, utan du ska gå till vårdcentralen och så ska du träffa en läkare och få en bedömning och så vidare. Och den här andra läkaren då, nu tappade jag tråden helt. Det är typiskt tror jag att jag stänger ner, för ni ska säga någonting känsligt.
Och att vara i det här i avsnittet är ju också väldigt sårbart.
Ja. Och men samtidigt... jag känner att jag är fed up med den här delen av mig själv. Så därför så vill jag ju också prata om det. Jo, det jag skulle säga var, precis den här blackouten. Jag tror inte den är en slump heller, liksom att det blir tomt så. Men det jag ville säga var att det som händer är när jag sitter i situationer med de här människorna och börjar prata om det här. Så känns det även med min chef. Det är att allting känns overkligt helt plötsligt.
Aha.
Det är inte verkligheten, utan vi spelar ett spel här. Där du, läkaren, säger som hon ska säga och jag säger som jag ska säga och så får jag gå hem sen. Men det är inte på riktigt. För jag är inte sån. Förstår du?
Ja.
Det blir något sjukt som slår till i huvudet där. Därför att till varje pris så vill jag undvika, och det är någonting som jag har insett nu när jag har skrivit mycket på morgnarna, och det är ju att jag får till varje pris inte vara vek.
Just det.
Jag måste vara stark.
Och vek för dig, vad är det?
Vek är... Skör, ett sånt ord får man inte vara. man får inte vara avvika liksom. Man måste fullfölja.
Mm.
Man är lat.
Mm.
Man är känslig. Det är ett negativt ord i det här sammanhanget. Man tror att man kan ta sig rättigheter.
Mm.
På andras bekostnad.
Typ utnyttja systemet och sådär.
Ja, och mina kollegor, jag vet ju, de får ju ännu mer att göra. Det blir ju inte bättre av att en faller bort, liksom.
Nej.
Och så får det ju inte vara.
Får jag fråga en sak?
Jag tar mig friheter, helt enkelt, som inte jag har rätt till.
För om du ser så här på dig själv, så funderar jag på hur du tänker på andra människor och deras så kallade vekhet eller svaghet eller känslighet. Liksom. Mm. Hur ser du på den?
Jag har funderat på det där och jag tror ju, jag kan ha två blickar på det där.
Ja.
Den ena blicken, och den är ju jättepinsam att inse att jag verkligen har, det är att det är helt okej för alla andra.
Okay.
Att gå hem och vara sjuka. Det är helt rimligt. Och jag tycker absolut att de ska ta hand om sig själv. Min yngsta son, det var precis det första han sa idag när jag berättade för honom att jag var sjukskriven. Men mamma, du brukar ju alltid säga till mig att jag måste tänka på att inte göra saker för mycket och så vidare. Du vet, det är så jävla lätt att säga till alla andra det man själv behöver höra.
Ja, det är det.
Men det värsta är att jag tror ju att om jag ska riktigt vara sårbar nu så tror jag att jag har någon sån här blick på mig själv att jag är för mer än andra.
Mm.
Jag är starkare än andra. Jag är även ett annat virke.
Just det.
Så just jag får inte.
Oh ja, precis.
Slappna av. Det är så högmod så det är äckligt.
Men gud, det där känner jag igen.
Gör du?
Ja, det gör jag.
Gud, vad skönt att höra. För jag tänker såhär, jag ser ju på mig själv som någon jävla halvgud.
Ja, men du är Jesus.
alltså, jag tycker det är fruktansvärt. Det är så hemskt, det är genant. Det är liksom, och jag känner att jag måste säga det så ofta jag kan nu för att dra fram den här jävla demonen. Och, eller trollet eller vad man ska kalla det för så det spricker.
Tror inte du att de flesta människor går runt och ser sig lite som halvgudar? Men alla går ju runt och spelar någon slags huvudroll, tror de.
Ja, kanske.
Ja, men det är bara att tänka på så här. Alla går ju runt och tänker att det är de som är. Det är liksom, det är ju mig det handlar om.
Ja, och det är ju hemskt.
Ja, men
samtidigt som det liksom lättar bördan för mig själv. Att det inte bara jag som är så självgod och...
Nej, jag tänker att det är så här, igen, det är så himla mänskligt. Och samtidigt väldigt så här... Jag vet inte, jag blir så här, ja, det är också lite gulligt för att när man ser att man är en del av alla andra och att, ja men det är den här känslan som kan komma över mig när man kör bil och åker genom så här avfolkningsbygder eller det kanske är långa sträckor med bara skog och sen kommer lite hus och sen så då får en så här stor vemodkänsla och så tänker jag att i alla de här husen bor det folk och alla tänker att det är de som är. Att det, så här, det handlar om dem. Men, och att då blir det så här, jag vet inte, dels så kommer man ner på jorden lite men dels så känner man sig så himla liten också. Och det blir lite ledsamt för att jag trodde att det var jag som var den som var.
Men det är ju ingen som pratar om det så det är liksom så svårt att... Men jag tror också så här att det är jättefint att du försöker att...
Nej, jag försöker inget.
Relativisera
jag känner igen det här 100%.
Ja, för jag måste få säga det exakt så hemskt som det är för att liksom öppna såret och göra det rent på något sätt. För att jag har till och med tänkt på det här viset att få upp en förståelse i mitt huvud att det är inte ens så att jag ser mig som den starkaste länken i en kedja.
Nej.
Jag är en kedja i mig själv. Fattar du? Det är så hemskt.
Nej, det är inte ett dugg hemskt. För vet du vad? Det är så som... Nu tänker jag så här... Jag håller på också och försöker läka alla möjlig skit. Och tänker på det här med det inre barnet.
Mm.
Det är ju så ditt inre barn har lärt sig.
Ja, det är en jävligt stark skyddsbarriär eller vad vi ska säga.
Ja, du behöver
att hela tiden se till att jag ska klara mig själv. Jag måste vara jävligt stark. För i grund och botten tror jag inte att någon kommer att ta hand om mig.
Nej, det är exakt.
Jättesvårt.
För det är ingen som kommer förstå mig. Jag är för komplicerad och komplex för att någon ska kunna förstå mig. Och det där tänker jag. Jag vill ju gärna på något sätt, vad ska man säga, släppa. Ge, alltså falla i någon annans famn. Mm. Och tänka att den ska orka hålla mig.
Mm.
Men jag tror ju inte att någon kan det.
Berätta lite mer om vad det är som hände på din sida då.
Nej, men jag vet inte. Jag tänkte först faktiskt på det här, exakt det här du sa nu. För jag minns ju hur det har varit för mig att gå och prata med diverse kuratorer och terapeuter. Men det är ju först när man träffar de här. Hur var det du beskrev? Den här kvinnan dels, men också den här mannen du träffade.
De var snällstränga.
Snällstränga, exakt.
Mm.
När man träffar någon som vet vad de håller på med. Som ser igenom din skit, liksom.
Ja.
Det är det bästa som finns. Och då känner jag att då kan jag. Fast då blir det också så. Då blir man så himla. Det är så ovant. Så då har jag inget försvar.
Men du känner inte overklighetskänslan då? Som att den kommer?
Overklighetskänslan? Jag vet inte så här exakt om jag kommer ihåg att det är så det har varit. Utan mer kanske. Om jag har varit i sammanhang och pratat med någon kurator till exempel. Då har jag varit så jävla bra på att vara duktig. Så ganska ofta så får jag den här lite halvgudskänslan då. Att jag kan så mycket. Så jag sitter ju typ och berättar för dem. Att de borde läsa den här boken.
Ja, just det.
Ja, och så känner jag att den här personen kan inte hjälpa mig. Visst, jag kan göra din lilla KBT-övning. Men det där är liksom. Det här är på
jag är ovanför det.
Ja! Om man hade en sån här taxonomitrappa så skulle de liksom vara på första trappsteget. Jag är här uppe. Jag har jobbat med mig själv. Sen bla bla bla. Om du vet så här. Jävligt arrogant. Fast jag inte låter det märkas eftersom jag är den absolut trevligaste, mest ödmjuka, roligaste och smartaste patient de någonsin haft.
Ja, just det.
Men om man då träffar till exempel en tysk kvinna som är psykiater och som efter 5 minuter petar hål på mig, då finns det inget mer än gråt. Alltså då är det där som kommer för mig.
Ja.
För då vet jag inte riktigt, hur ska jag hantera det här? Hur ska jag hantera att någon ser mig, förstår mig och liksom på riktigt se vad jag behöver?
Kan du uppleva att det blir en tomhetskänsla då? För att då kan jag få lite grann den här, lite grann, inte som blackout, men det blir väldigt tomt inuti. Jag har inget mer att säga, alltså, och blir stum och det är.
Jag kände mig som ett litet barn som ville bli tröstad av mamma.
Ja.
Precis så var det. Och jag undrar om den här. Det här handlar ju inte om att vi tänker att våra föräldrar på något sätt har gjort fel. Men jag tänker att den här känslan av att man kanske inte riktigt har blivit sedd och förstådd som den man är som liten. Gör ju också att när man blir det så blir man liten igen på något konstigt sätt. Att man, och då är det. Det som jag har berättat för dig när jag har varit på en särskild yogaform här i Nora. Nu är det väldigt mycket bra yoga överhuvudtaget i Nora, jag måste bara säga det. Det är som att bo i ett sånt där yogabälte.
Mm.
Vissa bor i bibelbältet, jag bor i yogabältet. Och det finns jättemånga bra olika sorters yoga. Men det är en person som jag har gått hos som har en sån, och hon är ju betydligt yngre än vad jag är, men hon har en urmoderlig utstrålning.
Mm.
Och det gör att jag vill typ bli så vaggad av henne. Det är så jättekonstigt, men det är som att jag blir så oerhört trygg av att vara i det sammanhanget och väldigt lättrörd.
Mm.
Och ja, som att jag vill bara fortsätta vara där i hennes så här, för det är som att hon kan ta emot mig. Så känns det.
Mm. Men vad är det din sårbarhet handlar om?
Jag vet inte. Och jag vet inte ens om jag kan vara sårbar. När är jag där? Och det får man ju också fundera över så här. Det gör mig ju väldigt orolig. Eller vad ska man säga? Jag börjar tänka på om det är något fel i huvudet på mig, du vet. Tänk om jag, för någonstans, ju mer jag nu liksom lär mig om sårbarhet, så ser man ju att det är ju en nödvändig komponent i relationer.
Mm. Och, jag tycker ju om ordet skyddslöshet, för att det liksom blir, jag vet inte, det är lättare för mig att förstå vad det handlar om då.
Ja,
kanske för att just sårbarhet blir lite svårt att kombinera med att inte vara vek.
Just det, men vi kan kalla det skyddslöshet då.
Mm.
Och om jag inte har lärt mig hur man är skyddslös alls, för att jag någonstans inte har förstått att det är en grej som man bör vara, eller vad det är ens, för att jag på något sätt har levt nästan som mig själv hela mitt liv, men jag har haft så många olika slags versioner och skydd för att få vara med och bli omtyckt. Så jag blir skitbra på det. Jag är jättebra på att bli omtyckt.
Mm.
Men vem är det som blir omtyckt liksom? Mm. Och hur skalar man bort allt det där som är i vägen? Och då börjar jag tänka på, men har jag ens haft en riktig kärleksrelation då? Mm. Om jag inte har varit mig själv. Om jag inte har förstått vem som är jag.
Mm.
Hänger du med?
Mm.
Och då tänker jag så här, ja, men nu ska jag inte göra mig själv till en halvgud igen. För någonstans tänker jag att jag vet att jag tänker mycket på mig själv och utveckling och tränar och testar och precis som du.
Mm.
Och om jag inte har haft ett inom citationstecken riktigt kärleksförhållande, är det någon som har haft det? Och jag börjar tänka jättemycket på det här med min relationsdekonstruktion. Och att det jag dekonstruerar handlar väl om relationer som inte är autentiska och skyddslösa.
Mm.
Och för jag tänker att det kan ju inte vara så att man nödvändigtvis har samma sorts relation överallt i samhället och att det är det enda som ska vara liksom. Jag vet att det inte är likadant för alla, men det är ändå en bild som vi får med oss, hur det ska vara liksom. Man blir förälskad, man blir kär, man flyttar ihop, man skaffar familj, man gör det här, man gör det här. Att det måste ju kunna se ut på många sätt.
Mm. Men tror inte du att det är främst i kärleksrelationer man är som mest skyddslös? Men, nej, man är som mest, man visar det mesta. Så kan man säga. Man visar det mesta av sig själv. Men det som kan komma fram främst kan ju vara skuggsidorna.
Exakt.
Som också ingår i den här skyddsbarriären. Man har ju både personen, man har de här, det fina man vill vara. Men man har också motsatsen till det.
Ja.
Som kan komma fram. Alltså arrogansen är ju den skuggsidan utav den här styrkan som jag vill visa upp.
Ja.
Så blir det ju en arrogans i det. Och det man vill komma åt är ju som vi brukar säga, det är ju inte att släppa. Alltså det finns massa fina saker i att vara stark på det sätt som jag har lärt mig att vara stark.
Mm.
Det är massa bra saker i det. Men man måste ha, som vi sa någon gång där, en genomsläpplighet. Det ska inte vara en barriär, utan det skulle bli mer som ett membran.
Mm.
Det måste finnas vägar både in och ut.
Just det.
Så att det som finns inuti också kommer fram. Men man måste ju samtidigt också värna sig själv.
Ja.
Och utan det där membranet så har man ju heller inga konturer. Om man inte är på alla möjliga konstiga sätt. Det var som min yngsta son idag sa till mig. Han är så himla bra och fin på. Mm. Men du måste ju vara en viss procent strulig, sa han.
Mm.
Han försökte förklara för mig. Bara, morsan, du måste sluta vara så schysst. Och så måste du bli mer skön.
Ja.
Och men hur blir man mer skön då? Så här, ja, men då måste man vara en viss procent strulig. Alltså inte följa med strömmen på något sätt. Och, eller göra exakt som man ska. Utan man måste liksom slacka. Och jag bara, men hur många procent då? Jag kände,
oh my god.
Jag försökte direkt liksom fatta precis. Så.
Mm, ja. Jo. Men ja, nej, men det ligger ju jättemycket där. Det tror jag verkligen. Att det måste skitas ner. För att annars blir det inget bra.
Mm. Så därför så tänker jag ändå att. Alltså om det är någon. Det kommer upp mycket skit. Som inte är äkta. Utan som är en försvarsmekanism. I kärleksrelationer. Men det tror jag också är den enda möjligheten. För att man ska till slut. Om båda är villiga på det. Kunna jobba på det där.
När blir det så? Hur många,
där man pratar med varandra.
Ja, men hur många sådana relationer finns det där båda vill utveckling? Och där båda är lika intresserade av den andra. Och jag vet inte, jag tänker på så många relationer man kan kalla, alltså som ser ut att vara så himla. Men där de istället så här, ja men de här sakerna pratar jag aldrig om med min partner. Det tar jag bara med mina tjejkompisar.
Ja.
Eller kill, att, ja men nu måste jag träffa grabbarna för det är där jag kan vara mig själv. Och då tänker jag, då går man ju in i den här relationen med någon idé om vem man ska vara, vem den andra ska vara och vad man ska skapa tillsammans. Men...
Nej, men jag tror inte att man har en idé om det. Nej, jag tror man gör liksom.
Ja, man gör. Men den här idén är inte liksom på en medveten nivå. Men man har den i liksom hela sitt system för att det är där man har blivit matad med sedan man var liten.
Mm.
Och det är väl den jag dekonstruerar då, för jag tycker den är bullshit. Jag tänker att det måste finnas något annat.
Ja.
Det är så sjukt.
Dekonstruera låter så radikalt. Jag tänker, man kan väl bara prata, och kan inte den andra prata, ja då är det inte rätt.
Ja, men för mig handlar det om att dekonstruera ett system, och jag tror att det satte igång med min dekonstruering, vad det nu heter, av min tro. Och att få syn på liksom hur många andra system och tankesystem och mönster sitter jag egentligen fast i. Och hur kommer det sig att jag aldrig riktigt har känt att jag känner mig liksom som mig själv i en relation. Det handlar ju såklart jättemycket om mig. Och vad jag inte har kunnat visa och släppa fram. Men det handlar ju också om den som man interagerar med. Och som behöver ha... Det är väl, ja, jag vet inte. Nu kommer vi in på relationen.
Jag försöker smälta ordet system.
Ja.
Som, jag vet inte, det kändes så svårt att få in det i en relation. Men...
Vi är ju i system av relationer. För att tvåsamhetsrelationer och hur de ska vara och hur de ska se ut.
Jag kan ta till mig ordet om jag tänker på som försvarssystem. Alltså att det finns sådana system i görningen.
Ja. Mönster då? Är det bättre?
Ja, precis. Relationer är så organiskt på något sätt.
Ja, de bör vara det i alla fall.
Mm.
Men ganska ofta så tycker jag att jag ser dem som rätt statiska.
Ja, men det organiska kan också vara illa. Det kan vara parasiter också.
Ja, det kan det vara.
Men alltså jag försöker ju, jag vet att jag är lite för så här lösningsorienterad också. Jag vill ju liksom, jag vill ju gärna veta hur ska jag komma ur det här nu. Och jag vill gärna veta det på en gång. Alltså det är också en del av hela den här, jag måste ju reda ut det här själv.
Ja, just det.
Så jag har ju märkt att jag har försökt att psykologa mig själv ju genom alla de här anteckningarna jag gör.
Ja.
Att jag sitter ju och försöker reda ut där. Så jag ska försöka att överlämna mig nu i de vidare samtalen med den här psykologen till exempel.
Mm.
Och verkligen, verkligen inte försöka styra det. För jag brukar också vara duktig i såna här sammanhang.
Ja.
Jag förstår allting och jag vet och oj, 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 så här. Men i grunden så vet jag ju inte. Jag vet inte hur man... Jag vet inte. Och du hör ju, nu blir det tomt igen.
Ja, därför men jag... man blir...
Kort och gott vet jag inte.
Nej. Du vill ha en checklista på gör så här. Så att
jag vill ju göra mig ur det här.
Ja, exakt.
När det handlar om att jag ska bara ta emot och jag ska vila.
Men det här är ju, det här är ju så lika, Susanna.
Mm.
Man ska någonstans ändå prestera sig ur det.
Mm.
Utan att man ser det kanske inte nödvändigtvis som prestation, utan mer som att ja, men jag måste fixa det själv.
Mm.
Det är bara jag som kan fixa det.
Mm. Tala om för mig hur jag ska göra liksom.
Ja.
Men... Jag kommer ju också, jag vet ju med mig själv att jag tänker ju redan nu att ja, men nu mår jag ju jättebra.
Ja.
Idag.
Precis, så, precis.
Då, varför nu, är jag hemma?
Ja, exakt. Jag vet, för man, det måste också vara så här, egentligen så skulle man gå runt då liksom bland folk och släpa sig fram så att det verkligen skulle bli tydligt att oj, 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 ska du ens gå och handla liksom? För att annars så har man inte, ja men det var ju som, det har vi säkert pratat om förut när jag var sjukskriven så, och den här bra läkaren som jag träffade som nummer två då, sa att vad bra att du sökte hjälp, du har sökt hjälp i tid.
Mm.
Och min spontana reaktion då var, oj då hade jag ju kunnat köra på lite till.
Ja.
Så jag tänker att det finns en del liknande, en del beröringspunkter här.
Ja.
Och men, ja.
Signalerna har ju funnits där i kroppen liksom. Det har ju inte, jag har ju inte sovit. Jag har också känt att jag inte har kunnat tänka, att jag inte har förstått saker och ting. Att jag öppnar fönster på dataskärmen och jag vet inte varför jag öppnade det fönstret.
Nej.
Och på eftermiddagarna har det verkligen varit så att jag har känt mig gråtfärdig för jag klarar ingenting. Jag tänkte att jag är dum i huvudet.
Ja. Och det har ju märkts också, som jag tänker att din fru säkert har märkt det. Jag har ju märkt det när vi har pratat, att det liksom stegvis har känts mörkare och mörkare på något sätt.
Mm.
Att, som att det har läckt mörkt när vi har pratat.
Precis, och det är nog därför jag tror att jag till slut ändå accepterar hjälp. För att jag förstod att jag tycker ingenting är roligt längre. Allting är meningslöst.
Mm.
Jag har inte lust att göra någonting jag känner för. Och det jobbigaste av allt var ju också att jag tappade det jag kallar för gudskänslan, alltså livsgnistan.
Mm. Flödet, Susanna.
Flödet, tack. Tack, vad fint att du säger flödet.
Ja, det ger dig flödet.
Det är vänskap.
Mm.
Mm. Jag har inte känt det.
Nej.
Och det har varit jättesorgligt.
Mm.
Jag har haft hur mycket tid som helst på dagarna, men jag har bara suttit och stirrat rakt ut.
Ja.
Och jag har sovit.
Ja.
Och häromdagen så fick jag en sån här, jag menar då har jag haft mina sömntabletter en vecka och fått sova varje natt. Jag har sovit på dagen också. Och så helt plötsligt så känner man en sån här, ja nu ska jag skriva.
Ja.
Och så blev det ett inlägg på bloggen. Och någonstans när jag sitter där och skriver bara, så känner jag att jag hade glömt allting. Och där är jag ju.
Ja. Men då var det ju bliss typ.
Jag hade ju, alltså Hans Georg Gadamer, en filosof. Mm. Han har skrivit en bok om hälsa.
Mm.
Och hans definition av hälsa, det är ju när man glömmer sig själv.
Ja.
Alltså när man inte överhuvudtaget tänker på att man mår eller att man skulle kunna göra någonting för att må bättre. Utan man är fullständigt kommen upp i det
man
håller på med. Då, ja. Då är det hälsa.
Mm.
Och då, ja men det är väl när man är i det där flödet kanske.
Men tror du att du någonstans har varit... i de sammanhang när du har varit i bliss och i flödet, kan det ha blivit så att du har tänkt att det inte har varit tillräckligt svårt och att du då har hamnat i någon slags här fuskläge och att du borde vara i mer situationer där det är svårare för att du annars åker på någon slags räkmacka där du inte utvecklas? Nej?
Nej, för det, de stunderna tänker jag inte alls såna där saker.
Nej, men för jag tänker på...
Och inte efteråt heller då, utan då är jag bara så här, wow.
Nej, men det var någon som sa till dig någon gång att ska du verkligen ha samtal med folk om du... Mm. Och jag tänker, det där verkar ha satt sig hos dig.
Jo, men det var ju... För det är ju en komponent i det som har gjort att jag tror att just det här jobbet... Jag menar, jag jobbade på Migrationsverket 2015. Mm. Så att jag har ju liksom provat Luttran. På... Jag vet inte. Jag dras till sådana situationer uppenbarligen. Mm. Där det är ganska kaotiskt och svårt och mycket att göra och sådär. Men jag kände aldrig så här där. Det var bara rent fysiskt ont i kroppen av att klicka för mycket på datorn och sådär. Det var... Och jag fattade att det var ett hopplöst läge där också med... Ja... arbetssituationen och så. Men jag tror att jag är ganska meningsstyrd.
Mm.
Om jag inte känner en mening och att det jag arbetar jag gör faktiskt producerar den meningen.
Mm.
Då händer någonting där. Mm. Och just det jag är nu så är ju arbetssituationen sån att det går inte att leverera till personerna som sitter och väntar på pengar.
Nej.
Det är helt omöjligt.
Mm.
Myndigheten kommer få lämna tillbaks hur mycket pengar som helst. Liksom.
Ja.
Och samtidigt sitta då i telefon med de här människorna som gråter, är arga, är uppgivna, är adoparara.
Mm.
Det tror jag liksom la till en udd på det hela som gjorde att det var svårt.
Det är väl klart. Det måste ju vara som att ätas upp lite i taget, tänker jag. Och man vill också, som du säger, skapa mening. Man vill hjälpa till. Man vill...
Men det också gjorde... För då tänkte jag så här, gud, jag är så himla naiv på något sätt. Som tror att... Alltså, jag vill göra gott och jag tror att det ska vara möjligt. Så där. Och det var väl därför jag tänkte att de här samtalen jag har kanske bara är dumt. För då vill jag återigen gå in och hjälpa människor.
Jaha.
Så det är väl så jag har sett det. Men samtidigt så har jag ju känt att där och då, när jag gör det där, då glömmer jag. Alltså ja. Då är jag i det där flödet.
Exakt.
Och så de ger alltid ju mening. Energi. Det tar aldrig. Ja. Det finns mening i dem.
Ja. Och jag tänker också så här, en sån sak som att prata... Det känner jag ju. Prata överhuvudtaget, men prata tarotkort. Det är också väldigt roligt. Det känns som att man kan göra hur länge som helst.
Mm.
Faktiskt. Det är så himla spännande.
Mm. Men de är fulla med mening.
Ja!
Eller man fyller dem med mening. Man får se på det hur man vill.
Mm. Precis. Men jag vet inte riktigt hur liksom... Det känns som att du verkligen har varit sårbar nu.
Mm.
Hur är jag sårbar?
Mm. Hur är du det?
Jag vet inte.
Alltså, jag vet ju att vi har haft samtal liksom, där det känns att du å ena sidan vill vara sårbar men ändå inte. Precis som jag vill vara sårbar men ändå inte.
Ja.
För jag hade någon sån här liknelse när jag pratade med Emma häromdagen, att om man tänker så här att den här överlevnadsmekanismen som man har, barriären, den handlar ju väldigt mycket om att ha kontroll över världen. Mm. Att styra världen på något sätt åt det håll som man vill. Att tycka om en, eller att de ska se en på ett visst sätt. De ska ta emot en på ett visst sätt. Man kanske vill styra för att få fördelar och så vidare. Mm. Man kan se det som att man håller ett jättetjockt knippe med tyglar i hela båda händerna.
Mm.
Och så försöker man dra i dem där och manipulera hela världen liksom.
Mm.
Och så ska man försöka vara sårbar då. Ja, okej, jag släpper lite tyglar så här. Mm. Och så kan man till och med inbilda sig att nu har jag släppt alla tyglar.
Ja.
Men under bordet, ja, där håller jag ändå en rad tyglar kvar.
Just det.
Därför att det är så otroligt läskigt att släppa allt det där. Mm. Och egentligen är det ju bara en illusion att jag kan styra världen.
Ja, det är
jag
ingen vet kontroll ju alls. Det.
Jag kan inte alls hålla på att styra världen och tänka att jag är en stark människa. Det var som den här läkaren sa till mig, Susanna, det var på hennes härliga brytning liksom, ja, så här. Det är ingen från ditt jobb som kommer att stå där på din begravning och tacka dig för, nej, att du gjorde så här.
Nej, så, verkligen inte.
Och det är som att någonstans, det är inte det jag går och tänker, men någonstans kan man nästan säga att det är det jag går och tänker, att det ska dyka upp någon med tacktal på min begravning för att tala om hur mycket jag kämpade och slet och offrade, ja, och stack ut ur mängden som usch.
Men samtidigt tänker jag så här, det enda jag vill är ju att kunna vara exakt mig själv och känna att det är okej.
Är du skyddslös nu?
Är man någonsin skyddslös? Jag vet inte, men jag försökte verkligen gräva nu. Jag tänker att det är ju, jag försöker ju att vara mig själv. Till exempel på jobbet, tänker jag, så vill jag ju verkligen, verkligen inte vara i en roll. Utan jag vill försöka vara personen Linda, liksom. Människan Linda. Vilket jag tror att jag lyckas med i ganska hög utsträckning. Men det är fortfarande så att jag håller tillbaka jättemycket. Jag säger ju inte sånt som är obekvämt högt. Jag ifrågasätter inte högt även om jag tycker att saker är dåliga. Jag kanske har gjort små utbrytningsförsök här under de sista åren. Men jag tänker att jag har så mycket som jag aldrig säger för att jag är rädd för reaktionerna det kommer att väcka liksom. Och då är det ju ändå inte så att jag är mig själv.
Nej, är det delar som du tänker är för mycket?
Det kan vara besvärligt, det kan vara för mycket, det kan vara ifrågasättande. För om jag tycker någonting och sen säger det högt och någon annan tycker något annat. Jag kan dra en liten, vi hade en halv dag om ekonomi på jobbet härom veckan. Och det är väl ungefär det värsta. Alltså jag tycker det är så fruktansvärt tråkigt. Och sen så hade jag någon idé om att hur vi skulle gruppera oss. Så jag sa den. Och då så, men det är ju en bra idé. Så här, ja, men då kan vi göra det. Sen så är det någon annan som har en annan idé om hur vi borde gruppera oss. Och direkt kände jag, men gud vad pinsam jag är. Hur kunde jag komma med min idé? Den är ju jättedålig. Det är ju så här det ska vara. Istället för att se att det kanske finns plus och minus med båda idéerna. Ingen är liksom helt och hållet rätt. Mm. Det är min liksom alltid reaktion. Så att nu stack jag ut hakan och sa någonting. Men jag vet ju inte, så varför skulle jag säga någonting?
Mm. Det är en grej. Är det när det, är det inga problem att säga någonting om det inte finns andra åsikter att jämföra med? Alltså som ställs parallellt med de här.
Nej, men det kanske är det svåraste är väl att tycka någonting först. För att de andra tycker saker, några stycken tycker någonting. Då kan man ju komma in på slutet, vara den här sköna som syr ihop. Ja, men jag hör att det finns saker både här och där och där.
Ja, just det.
Mm. Men att tycka någonting först. Att på något
men det
sätt,
är ju sårbart.
Ja, så att, exakt. Men när jag då gjorde det, Så kände jag direkt hur jag liksom fick så här råttfällan på fingrarna. Att direkt så.
Men var annars fel. Var det inte sårbart.
Nej, så då var jag kanske sårbar.
Ja, för jag tror att man måste komma ihåg det. Att vara sårbar är ju inte att vara öppen utan att det känns läskigt någonstans.
Nej, just det.
För då är det inte sårbarhet.
Det är sant.
Sårbarhet behöver ju vara när det är svårt.
Men det är väl en typisk sån här nya grej, tänker jag. Att det någonstans är fel om det blir oskönt.
Mm.
Att det skulle ju vara
obehaglig stämning.
Ja, exakt. Och den här obehagliga stämningen sitter väl ganska ofta i ens eget huvud, tänker jag.
Ja, gud ja.
Men annars, liksom, sårbar. Jag tänker att jag har nog väldigt svårt för att jag är ju liksom ganska mycket sårbar och skyddslös, vilket får det att framstå som att jag har som koll på mig själv och är så trygg och stabil och härlig och kan berätta om saker som är svåra och saker jag tycker som jag inte är bra på, bla bla bla. Men det är väl också där att jag pratar om allting som har blivit lite min barriär då, kanske. För att
ja, det blir så kan det ju vara.
Ja, att det blir på något sätt så kontrollerat hela tiden.
Mm.
När jag tappar det, ja men det var ju som med den där läkaren, när jag började gråta, då tappar jag det liksom. Mm. Men annars har jag alltid, jag kan alltid hämta upp det. För att jag har lärt mig att kunna prata med djur typ allting.
Ja.
Och känna av den andra, känna in den andra så att jag inte säger någonting som gör att den avvisar mig.
Mm. Precis.
Ja, och då tänker jag så här, hur fan ska jag överhuvudtaget kunna ha relationer? För det här är så subtilt liksom.
Mm.
Jag vill ju våga vara mer. Ja, men jag vill ju våga vara mig själv hela vägen liksom.
Men jag kommer tillbaka till det där att.
Med pratet.
Ja, men någonstans också att. Och jag vet att du tycker att jag brukar vara lite hård då när jag tänker att det måste. Det är inte så att jag tänker att det måste vara svårt, men att det finns en brygga, en bro som måste vara jobbig.
Mm.
Det kommer alltid vara jobbigt att vara sårbar.
Mm.
Det finns ingen lätt och nice sårbarhet.
Men jag vill ha en skön sårbarhet.
Ja, men det finns ju inte, det är det som är liksom grejen i det här. Jag tror att den kan du bara hitta i självförglömmelsen, den som Gadamer pratar om. Mm. För då är du skyddslös också. Då är man som ett barn som sitter och leker.
Mm.
Då har man liksom inga försvarsmekanismer påslagna, utan man bara är i situationen. Den tror jag visst du kan komma till. Men i relationer när man ska börja närma sig varandra och börja fila på de här lagren som man har stött på.
Mm.
Det är väl lite så, man får se det som att det är som rum efter rum man går igenom.
Mm. Men då vill jag
ju att kan du börja glömma dem kanske, men sen. Mm.
Men som den halvgud jag är, så kräver ju det en motpart som också är minst halvgud. Ja. Förstår du vad jag menar? Jag behöver ju ha tillräckligt bra motstånd och medstånd, eller måste jag säga.
Ja. Precis, någon som inte köper ens skitsnack.
Mm. Och som på något sätt där man får den här känslan av att jag kan lägga ner mina försvar, och lite som jag känt med, ja, men med den här psykiatern eller med yogaläraren, att jag kan det är väl också det här på något sätt att ta hand om mig är svagt för mig. Så här, kan hjälp mig, ta hand om mig. Mm. Det är ju att vara vek för mig. Tror jag. Mm. Men samtidigt är det ju där man längtar mest av allt. Att någon ska vara tillräckligt stark för att ta en när man faller. Liksom.
Ja.
På rätt sätt.
Mm. Inte kan, kan du ta emot det då? För jag kan ju inte ta emot det.
Nej,
jag har ju verkligen låst in mig själv i ett hörn.
Men tror inte du att det handlar om också att man vill inte ta emot vilken skiträddning som helst?
Nej.
För att
Jag kan inte ta emot den fina räddningen.
Nej, okej.
Okay. Det är också väldigt svårt. Jag har safeat helt. Mm. Genom att göra att jag liksom stänger den också.
Men jag tror ändå att jag vill ta emot den fina räddningen. Jag är väldigt otränad. Men jag tror att jag känner ett sånt oerhört stort behov av det. Så jag tror att det behovet är starkare än rädslan.
Mm. Ja, just nu så är mitt behov också starkare för det där. Jag ska ha bokat en massage för jag ska gå och ta emot lite.
Ja!
Jag måste göra såna där små saker.
Ja, det måste man.
Jag måste bara lägga till också en... jag vet inte om det var med dig jag pratade om, men just när du säger vek, att för mig är det viktigt att det är ordet vek och inte svag.
Mm.
För en svag person är värd hjälp och den tar man hand om. Men en vek person föraktar man.
Ah.
Så det finns en nyansskillnad i det där.
Mm. Men kommer du ihåg hur man pratade om veka personer i din familj när du var liten?
Nej, jag kan nog inte komma ihåg hur man pratar om dem. Men däremot så, nu när jag har suttit och funderat tillbaka så kan jag ju se ändå hur jag har ju snappat upp en ganska bizarr arbetsmoral.
Mm.
Jag fick börja jobba när jag var 14 till exempel.
Mm.
I pappas affär.
Mm.
Pappa är 80 år, han jobbar fortfarande.
Mm.
Jag har ju på något sätt själv fört över det där till mina egna barn. För de hade ju jobb redan innan de slutade gymnasiet.
Mm.
Båda två.
Mm.
Och sen vet jag inte om jag berättar för dig om... den här, mormor hade någon liten träask när jag var liten som hon hade knappar i. Och den där brukar jag hålla på och göra olika spel med de där knapparna.
Mm.
Men den där runda träasken som man gjorde i masurbjörk... den hade en, vad ska man kalla det, en bygel som man kunde fästa vid kjolen.
Ah.
Därför att det skulle kvinnor ha.
Jo.
För att man fick aldrig vara sysslolös med händerna.
Så just det.
Att om man höll på att härsa hö och så skulle man ta en paus och sitta ner en stund. Då var man tvungen att arbeta med händerna.
Just det.
Och man var tvungen att arbeta med händerna när man gick till och med.
Mm.
Så att det är liksom, någonstans har ju det där, fattar jag. Ändå, jag har snappat upp det.
Det är precis så folk gör nu med mobiler ju.
Att de är med alltid, tänker du?
Ja, men att så fort det blir en dödstund så tar man upp mobilen.
Ja, precis.
Man går med den och tittar på den. Så fort man sitter ner och inte gör något annat så sitter man och tittar på mobilen.
Mm.
Så att man aldrig sysslar. Hjärnan får aldrig vila längre. Då var det händerna som aldrig fick vila. Men jag tänker att hjärnan kanske vilade genom att man gjorde saker med händerna.
Ja, det kan säkert vara vilosamt, men det finns liksom ändå någonting så här, kvinnor fick inte vara sysslolösa.
Nej, ganska så här, ja, precis.
Inte en stund.
Latmasken kan bita dig, ja.
Och man måste ju också komma ihåg att samtidigt som alla de här sakerna, alltså att lära sig att arbeta och förstå att det är bra och att man behöver det för sin försörjning och så här. Allt det är skitbra och det är ju styrkor som gör att man tar sig in överallt och man funkar i alla, man blir väldigt omtyckt på arbetsplatserna, så det är ju inte så att jag vill bli av med det där.
Nej.
Men just nu vet jag inte hur jag kan liksom tvätta rent det,
just det,
för att det bara ska funka utifrån självet och inte från egot.
Mm.
Det ska inte vara en bild som jag visar upp, utan i så fall så vill jag ju, jag vill kunna använda den, omsätta den i någonting som har mening.
Just det. För jag tänker att du kommer ju inte ifrån den heller när du jobbar hemma, utan då har du fortfarande den där piskan över dig.
Ja. Jo, det har jag också insett att jag har. Jag har väldigt svårt att liksom, jag jobbar ju mindre när jag är på kontoret.
Mm.
Än när jag är hemma. För då blir det mer naturliga pauser. För man pratar mer med människor och så.
Mm.
Ja, jag behöver de där procenten slacker. Så.
Ja. Men alla behöver ju procent av det som de har liksom svårast med, tänker jag. Så du behöver väl slacker vek procent?
Jag behöver, ja, strulputte liksom.
Vad behöver jag?
Ja, vad behöver du? Alltså, ja, du behöver väl kanske snarare då släppa på det där du tänker är för mycket. Är det det som är det värsta att visa upp? Har du kommit på liksom? Vad är det du inte vill visa? För jag tänker att jag vill ju visa styrka. Det är ju min persona. Och det jag inte vill visa är vekhet.
Mm.
Och självet är ju någonting tredje.
Mm.
Jag har naturligtvis gjort en sån lista också. Det jag har försökt att lista ut det tredje. Det ingår i sjukdomen eller vad man ska säga.
Har du gjort
säga.
Ett Excel-dokument också?
Ja, nästan. Mm. Jag försöker ju liksom att terapeuta mig själv med lite samma metoder som jag kan använda för mina klienter. De är jättebra. Men jag insåg när jag höll på med dem att nej, men fan, nu är du där och försöker fixa dig själv igen. Så att det var inte sunt ändå. Men det var väldigt bra grejer som kom fram.
Ja.
Ändå, men har du kommit på vad är personan i det här och vad är skuggan? Vad är det hur vill du framstå och hur vill du absolut inte ses som? Det är som ett spänningsfält som man hela tiden jobbar med där ju. Och det är därför det är så tungt.
Jag vill inte ses som för mycket besvärlig, egoistisk, offer. Jag vill inte ses som någon som bestämmer för mycket. Som tror att den vet allt. Jag tror också att jag har lagt ganska mycket band på mina egenskaper som själva jag. För att på något sätt var det inte mina egenskaper som var populära när man skulle vara tjej och attrahera killar.
Mm.
Tror jag. Så det kan nog vara en del i det. Jag måste ju ha träffat fel killar. Jag måste ju liksom ha hängt med så här fel crowd så mycket. Nej, men, och jag vill framstå som rolig, smart, avslappnad, någon som kan prata med alla, någon som kan få andra att känna sig bekväm. Jag vill framstå som någon som tänker på andra mer än mig själv. Vad vill jag mer framstå som?
Vet du vad du borde göra?
Nej. Gör ett Excel-dokument.
Nej, du behöver bara ta ett papper och så drar du ett streck i mitten av pappret. Så du får två kolumner så här.
Mm.
På den ena sidan så skriver du persona, alltså så som du vill framstå.
Mm.
Så mycket saker som helst, liksom bara peppra på. Och om du kan så är, alltså delar av personan kan också vara omedveten.
Mm.
Alltså sånt som du inte är medveten om att du vill framstå på ett visst sätt. För det är inte fint att vilja framstå så. Men man kan ju vilja framstå som bäst, helt enkelt. Alltså, försök vara så ärlig som möjligt. Sen när du har gjort hela den listan, då tar du ord för ord. Och så skriver du dess motsats i den andra kolumnen. Så får du en hel lista där
också.
Det är min
skugga, eller?
Det är din skugga.
Ah.
Så som du också är, men som du inte vill framstå som. Och när man har gjort det så brukar man inse att när man går in i situationer för att försöka framstå som bäst eller vad det är, då händer oftast någonting igen. Man överspelar eller man fryser och håller tillbaka. Och då helt plötsligt så blir man liksom den högra listan då, som är skuggsidan. Man skapar alltså en situation, alltså rädslan slår till, man vill så mycket och vill framstå på de här sätten, men rädslan slår till så att man skapar en situation där man framstår precis som det som man vill undvika.
Oh, nu är det något intressant på spåren, för jag tror ju någonstans att det kan bli så för mig när jag skriver meddelanden till folk. Att sättet jag vill framstå på.
Mm.
Och jag är övertygad om att det är så som jag framstår.
Mm.
Men det behövs ju bara att jag ibland frågar dig så här. Vad säger det här liksom? Vad utläser du av det här? Hur tycker du jag låter? Då är det ju precis så. Då är det ju högerkolumnen.
Mm.
Som. Men hur blir det så?
Därför att i samma stund som du vill framstå som någonting har du också skapat dess motsats.
Oh.
Det är den här dualismen. Det är alltid två motpoler igång samtidigt.
I samma stund som jag vill framstå
på ett sätt.
På ett sätt. Mm. Har jag samtidigt skapat dess motsats.
Ja, du så. Kämpar du med dess motsats. Och det kan ju vara så att den inte syns så tydligt, men du kämpar med den, så att det blir liksom en sån anspänning att hålla fram och försöka styra så att den andra uppfattar dig som det här goda då, som du vill.
Ja.
Men samtidigt måste du hela tiden också hålla tillbaka en massa inom dig för att absolut inte framstå på det sättet då, som du just inte får det. Vara. Och det blir ju för mycket till slut.
För att, och det här är ju ett avsnitt av Buffy. Det är jättekul, alltså, eller jättekul, det är ett ganska läskigt avsnitt, men hon skapar ju genom, ja men precis som att hon skapar en demon som kommer fram av hennes, är det hennes rädsla? Det är någonting i alla fall som gör att den där bara kommer liksom, och den är jättesvår att slåss emot.
Mm.
Du skulle älska Buffy.
Jag har kollat på Buffy.
Har du sett alla?
Ja.
Spike eller Angel?
Alltså jag
nej, bara, jag visste att du är inte en Buffy, för då
nej, jag är inte direkt
ha en åsikt.
Men jag har sett.
Mm. Mm. Jag är Team Spike, vill jag bara säga.
Mm.
Och alla som är Team Angel, go die. Men det är väldigt mycket arketyper som jag kan se nu efter allt ditt arketypsnack också.
Mm. Det ska bli ett eget avsnitt.
Ja, gud vad roligt! Mm. Det ser jag fram emot. Och när vi har lagt på så kan väl du dra en arketyp till mig?
Mm, det kan jag göra.
Ja, om du orkar.
Ja.
Mm.
Ja, vi kanske ska stanna här.
Ja, men vi måste ha någon skön slutkläm.
Mm.
Eller också kommer ingen.
Jag vet vilket mitt ord blir. Det är ju usch.
Ja, det är ditt vanliga usch-ord.
När jag känner att jag liksom... Jag ser mig själv och jag ser sidor som jag inte tycker om.
Mm. Då och det där uschet gör någonting med min frikyrkliga själ, då blir jag så här Pollyanna och så vill jag få dig att tycka om dig själv trots uschet. Så blir jag så här bara, nej men du, det här är ingenting att säga usch om. Det är en del av hela människan som är Susanna. Och, ja, så att, ja okej, ditt ord är usch.
Alltså det är min tvätt som jag håller på med när jag liksom tvingar mig att se de här sidorna.
Så det känns skönt att sluta i usch. Men jag vill också att...
Sårbarhet är usch, men det är ju också bra.
Men vad ska jag ha för avskedsord då? Usch och... Jag kan inte ha fy. För att det känns... Jag känner kanske inte usch på det sättet. Jag känner mig väldigt... trevande och ömtålig och... ändå... ren på något sätt. Det är som att... Jag känner inte usch, utan jag känner förväntan och kanske ett mått av rädsla också.
Mm. Men det är väl att ringa in sårbarhet. När man känner de där sakerna, då tror jag att då kan man vara säker på att man är där.